Ja.
Hallå?
Ja, hallå Bernt.
Ja, nu hör jag dig.
Ja.
Jag hörde dig långt borta tidigare bara.
Okej. Välkommen Bernt till det här sena programmet.
Ja, tack så mycket. Jag har följt programmet via internet och det var ju fantastiskt intressant att lyssna till er.
Mm. Hur tycker du? Ja, det är ganska
tydligt evangelium ni har fått ut.
Ja, det är som vi har sagt tidigare att det är ganska tufft ibland att få säga sanningen, om man säger så, va? Men den måste sägas för att förstå vad frälsningen handlar om.
Ja.
Och jag vet inte, jag har ju läst din hemsida Bernt och jag vet ju vad du tycker om det som Jonas Gardell går ut med nu. Va? Men jag såg honom för första gången nu i veckan som gick och det var nästan som man ville gråta, för jag tyckte det var så tragiskt på något sätt att se hur han förnedrade Jesu blod och allt detta.
Ja.
Så att... Ja,
och den... det var fruktansvärt, särskilt det här andra avsnittet då, som var i veckan.
Ja.
Och det är så att jag har läst Jonas Gardells böcker tidigare. Han har ju gett ut två böcker. Dels boken om Gud och så nu senast om Jesus och så kommer den här tv-serien också. Och det är ju så med, om vi kallar det Jonas Gardells falska evangelium, att det skjuter in sig på att förneka det som är den absoluta grunden i hela vår kristna tro.
Mm.
Han förnekar till exempel att Jesus är Gud. Det är ju det mest grundläggande, att vi tror att Jesus är Gud i människogestalt.
Mm.
Han förnekar att Jesus är jungfrufödd. Han förnekar att Jesus stod för våra synder. Det gjorde han ju tydligt i den här veckans avsnitt.
Just det.
Och han förnekar att Jesus förlåter synder. Därför att det finns egentligen ingen synd enligt Jonas Gardell.
Mm.
Och så säger han dessutom då i första avsnittet att mina studier har visat att det sannolikt inte finns någon Gud. Och det kunde man ju då bara skratta åt och tycka att det här är ett dåligt skämt. Eller han är en pajas eller en klan, som jag hörde att vi sa tidigare. För det är han ju.
Mm.
Men opinionsundersökningen visar ju, Dagen skrev om det här för någon vecka sedan, att Jonas Gardell är en av de mest inflytelserika personerna i kristenheten.
Ja.
Så han har en enorm påverkan alltså på många människor, vad de har för slags tro och vad de anser om Gud och Bibeln och så vidare. Så man kan därför inte bara avfärda honom som en som inte har någon påverkan.
Ja, det är det som är så skrämmande i det hela, att kyrkorna de ropar efter honom och vill ha honom på alla möjliga sammankomster och möten. Och
ja, man har till och med gjort honom till hedersdoktor i teologi.
Ja, just det. Ja. Men det säger en del, kanske man kan säga, Bernt, vad församlingarna står idag i överhuvudtaget i Sverige.
Ja, det är det verkligen.
Jag drar inte alla över en kam nu, men du förstår vad jag menar. Alltså i stort så är det någonting som händer i Sverige då, bland kyrkor och
församlingar. Alltså det är villoläror som kommer nu på ett sätt som, jag vill påstå att det är unikt. Det som sker just nu. Jag har en kollega som också är missionär nere i Afrika, som jag har en del kontakt med då över internet. Och han skrev så här i veckan, att om i tanke då på alla de här villolärorna som kommer nu, att villfarelsen kommer att slipas tills det inte finns några kötsliga sinnen som kan skilja äkta från falskt. Det där har tagit tag i mig något enormt, för jag tror att det är precis det som händer alltså. Och kommer att hända, för det är så Bibeln beskriver det stora avfallet och den här villfarelsen som kommer att komma strax innan Jesus kommer tillbaka. Alltså villolärare har ju funnits i alla tider och villfarelser på så sätt. Men just strax innan Jesus kommer tillbaka så kommer det att bli en villfarelse som är så svår och stark, så att är man inte grundad i nåden, framförallt i nåden och i Guds ord, så kommer man att svepas med i den här villfarelsen.
Mm.
Och det är den som har börjat alltså i vårt land. Ja, på många olika plan.
Jag vet, du tog upp vid något tillfälle, hade jag något halvår sedan, någonting om interreligiös verksamhet som också florerar ganska fritt nu på olika håll. Va? Och det är ju liksom att man likställs med alla andra religioner, va? Då det är ju också en väldig villfarelse, kan man säga, som florerar nu.
Ja, det växer ju något enormt.
Mm.
Alltså att man, ja, precis det, att man jämställer. Och som ni sa i det här samtalet tidigare, man är tolerant mot allt utom mot de bibeltroende.
Ja, så är det.
Men jag skulle gärna vilja ta upp någonting om jag får.
Ja, nu får du fritt tala vad du...
Därför att när det gäller det här med villfarelser och villoläror som kommer nu, som ska jag vilja kalla det för en falsk andlighet. För det är under skenet av andlighet, men den falsk andlighet som det kommer nu. Och ofta så är det då en kombination av karismatiska yttringar och en kombination av, vad ska vi kalla det, en kontemplativ kristendomstolkning, då man talar mycket om djup meditation och yoga. Och så är det liksom en kombination av både karismatik och det här kontemplativa som nu växer fram i en falsk andlighet. Och inom de här rörelserna nu då, så betonar man väldigt starkt det här att du ska få en stark smörjelse, att du ska få mäktiga uppenbarelser, att du ska få utföra mäktiga under och tecken och så vidare. Alltså betoningen ligger på du.
Mm.
Men Bibelns betoning är att det är Jesus som är dens mode.
Mm.
Och det är en oerhörd skillnad.
Mm.
Därför att det ska vara ett riktmärke vi ska ta vara på. Alltså att det är Jesus som är dens mode, inte vi.
Mm.
Vi ska givetvis be om andens smörjelse över vårt liv.
Mm.
Men betoningen ska inte vara att det är vi som är dens mode, och att det är vi som utför under och tecken, och att det är vi som, ja, gör en det ena än det andra. Därför att när den betoningen kommer, att det är vi, då ska andebedömningens larmklockor ringa inom oss. Då är det någonting som är fel. Men det är just det här som händer nu. Nu uppstår det så många falska profeter och messiasgestalter, precis som Bibeln har förutsagt, som bedrar människor in i en, ja, in i en falsk andlighet. För människan är ju trots allt andlig och vill ha det andliga. Men det är en falsk andlighet som nu många dras in i. Och de här falska ledarna, det här trodde vi kanske bara hörde liksom Amerika till, där vi har talat om det där, att där finns det såna här lite smått tokiga predikanter och profeter. Men nu har vi samma fenomen här i vårt land. Ibland kommer de med karismatiska förtecken och ibland med djup meditation och kontemplation. Men det har det där gemensamt. Det handlar om människans ego och människans självupphöjelse. Det handlar inte om Guds verk utfört i en människas liv. Och därför menar jag, här måste vi därför ha andebedömningens nådegåva, om vi inte ska gå vilse. Därför att när man börjar skryta med hur många mirakler man har utfört och hur många människor man har samlat i sina konferenser, och skryta med hur många sjuka man har gjort friska och hur många kraftgärningar man har gjort. För det gör de här självutnämnda profeterna. De liksom skryter om det här och gör sig ett namn med det där. Och så finns det ett annat sån här larmklocka som ska ringa. När de börjar att använda människor omkring sig som statister, som bara är till för att de själva ska förverkliga sig och göra ett namn som är på alla steppar, då ska andebedömningens larmklockor ringa. Och det här har vi nu redan i Sverige. Det har verkligen etablerat sig nu, den här falska andligheten. Bibeln talar om att det här ska komma. Att man ska säga att, men Jesus, vi har ju profeterat i ditt namn. Vi har ju utfört kraftgärningar i ditt namn. Och han kommer ändå säga till dem att jag känner er inte. Eller som det står, falska messiasgestalter och falska profeter ska träda fram och göra tecken och under för att om möjligt leda de utvalda vilse. Alltså syftet med allt är att även bedra de jesustroende. De andra är ju redan vilse, men kan man då dessutom bedra de jesustroende, djävulen verkligen lyckats.
Ja du, det är ibland som man, som du säger så här, att man behöver ha mycket av Guds ande själv för att inte själv hamna i såna här diken som det finns idag. För att det är väldigt, ska man säga, det är väldigt andligt, det är det som du berättar, och kan man säga också att det kan vara väldigt härligt ibland att se det här hur Gud, alltså inom citationstecken, gör då, men det är ju egentligen falska saker. Mm. Så det gäller verkligen att kunna urskilja det.
Det som det nu riktas in på, de här villfarelsen, det är till syvende och sist att ifrågasätta och förneka att Jesus är Gud. Jag menar, det är ju själva hjärtat i vår kristna tro. Och därför menar jag, vet du Ove och dina vänner där, precis som jag och andra bibeltroende, vi är ju sanna Israel-vänner. Vi älskar Israel. Men nu finns det en mycket, mycket farlig sekt som verkligen har influerat på många håll runt om i vårt land, som heter Messianska föreningen Shalom. Och menar, Jesus säger så här, att akta er för de falska profeterna som kommer till er klädda som får, men i sitt inre är rovlystna vargar. Och då kan man fråga sig, vad är då fårakläderna för någonting som de här vargarna gärna klär ut sig i för att kunna bedra och dölja det som är deras verkliga vargasinne? Ja, vad kan vara en bättre förklädnad att klä ut sig i någonting som till exempel ser ut som att det är hebreiskt? Men det är någonting som vi som bibeltroende älskar. Mm. Våra hebreiska, israeliska, judiska rötter som vi har alltid redan i Gamla testamentet. Mm. Det ligger oss ju varmt om hjärtat. Men tar man då en sån förklädnad, så kan man ju effektivt dölja sin varga natur. Och jag menar, det är precis det som den här messianska föreningen Shalom gör och har nu stora framgångar med. De lånar en förklädnad för att om möjligt bedra även de bibeltroende.
Hur menar du förklädnad, Bernt? Kan du bara förklara det? För jag är inte riktigt insatt i detta. Är det att de mera vill vara judar, eller hur är förklädnaden?
Jo, alltså det kan man säga. Och de talar jättemycket om våra hebreiska rötter, och de har även många poänger i det där. De talar varmt om hur den kristna tron har rötter i Gamla testamentet och hur det finns förebilder där i Gamla testamentet på nytestamentliga sanningar och så vidare. Men det som är själva hjärtat i messianska föreningens lära, det är att de förnekar att Jesus är Gud. Alltså precis som liberalteologer och som Jonas Gardell, så har de det gemensamt. De säger så här, att Jesus, han är bara Guds son, men han är inte Gud. Och de säger Jesus, han är en skapad representant som liksom representerar Gud, men han är inte Gud. Just. Och då har du verkligen en varg i fårakläder. Och den här messianska föreningen, de inriktar sig ju framförallt på att missionera bland kristna. Men de säger att de inte själva är kristna. De räknar sig inte ens som kristna, men de vill liksom värva medlemmar bland kristna. Och runt om i vårt land så har många familjer och församlingar splittrats av det här. Oh, ja. Därför att det är många godtrogna bibeltroende kristna som tror att det här är ju jättegott. Det här är ju Israelvänner. Det måste ju vara rätt och riktigt. Så ser man inte att det är fårakläder bara. Det är det som är deras verkliga hjärta. Utan deras hjärta är att förneka Jesu gudom. Ja. Det är det som allting bygger på.
Jag har ännu aldrig stött på dem själv, men jag har läst om det här, så att det...
Ja, Dagen har ju skrivit mycket om det.
Ja. Jag vet inte om det finns, vet du Per, om det finns någon i Göteborg eller...
Jag vet faktiskt personligen inte så fruktansvärt mycket om det, förutom att de sprider sig som bara den över internet. Och på min och Daniels blogg tillsammans med Christian och Mikael, som är två andra skribenter, så bekämpar vi väldigt mycket av de villoläror som kommer ut från MFS, då, Messianska föreningen Shalom. Jag vet inte, du kanske har läst någonting av det som jag har skrivit där, Bernt, på Erevna?
Ja då, ja. Jag uppskattar det mycket.
Ja, det är skönt här, för man måste verkligen släppa ut riktig varning för den här gruppen. För de infiltrerar verkligen.
Ja, och de har ett komplett lärosystem, precis som Jehovas vittnen, så det går liksom aldrig att tala dem till rätta. Men det är viktigt att varna de som är i riskzonen. De kan vi rädda, men de som är inne i det här, de går liksom inte att nå, precis som det oftast är omöjligt att nå ett Jehovas vittne.
Ja, det är bra att det kommer ut här, för det kanske är
många
som...
Ja, det kan inte nog mycket varnas för det, det tycker jag.
Det är, som de säger, vi läste här i nästan inledningen av programmet här, att det ska komma en tid då människor inte längre ska stå ut med den sunda läran. Och alltså det är tydligen så här att det som du säger är, de inriktar sig på de kristna. Och, men sen finns det ju andra företeelser också idag i församlingar. Vi har, jag vet inte om du har lyssnat på hela programmen, vi har talat om en slags underhållningskristendom som tar det väldigt lätt på, om man säger så här, att frälsningen från synden och så här, va? Man vill helst inte beröra detta. Men det tror jag är väldigt vanligt egentligen i våra församlingar, att vi ska ha det glättigt och glatt, fastän det är sånt allvar egentligen i evangeliet.
Ja, allvar i evangeliet och allvar i den tid vi just nu lever i.
Ja.
Jag menar, den lilla tid vi nu har kvar, det blir om något en allvarstid. Och det som vi har kvar innan Jesus kommer, det är mycket, mycket dramatiskt. Det kan vi utgå ifrån. Och som jag har sagt tidigare i program, jag tror att vi redan är inne i den sista årsveckan.
Ja.
Om inte så är vi precis på tröskeln till den. Mm. Alltså de sista 7 åren.
Jag vet, du skriver på ett ställe här. Det är väl aktuell reflektion som du har på din hemsida. Men slutet kommer som en störtflod, står det.
Jag gör den jämförelsen med när det gäller tidstecknen. Att de kan var för sig jämföras med ihärdiga regnskurar en riktig regnig sommar. Var för sig så kan ju de där ständigt återkommande regnskurarna kanske inte upplevas som någonting dramatiskt eller speciellt. Men ibland när de där många, många regnskurarna under en längre tid har hållit på, så leder det till översvämningar. Alltså när marken är mättad och inte kan ta emot mer vatten, då händer det ibland, vissa somrar, att då blir det översvämningar. Och den där översvämningen kommer som en störtflod och kan ibland översvämma hela orter och ibland enskilda hus och sådär. Trots att regnskuran under en lång tid har kommit, så kommer ändå de där störtfloderna alltid överraskande. Och jag skriver om att det är någonting av den bilden och den liknelsen som Bibeln själv använder när den beskriver den här tidsålderns avslutning och tidstecknen som då förebådar den. Tidstecknen, de kommer ett efter ett, och kanske var för sig så upplever man inte de här tidstecknen som någonting alltför dramatiskt, och varje tidstecken kan var för sig alltid avfärdas med att det här är inget ovanligt. Men till slut så kommer den där störtfloden när de många tidstecknen har vattnat jorden, så att säga. Och profeten Daniel, han säger så här när det gäller slutet: men slutet kommer som en störtflod, Daniel 9:26.
Mm.
Alltså Daniel, han såg ju allt det där som leder fram till tidsålderns avslutning, hur antikrist kommer och många andra detaljer. Men ändå ser han att det sista, det kommer oväntat, det kommer som en störtflod.
Mm.
Och det är ju så att för den som sätter tro till Bibelns profetior, allt ifrån Daniels boken och vidare, så kan vi nu se. Nu är vi väldigt nära slutet. Det är vi. För det, ja, den som vill se kan se det där via Bibeln.
Mm.
Och för oss ska därför slutet inte behöva bli som en störtflod. Därför att vet man att störtfloden är nära förestående, då vidtar man åtgärder. Det var ju vad Noah gjorde. Han lyssnade till Guds ord. Och så kunde han i god tid gå in i arken innan störtfloden kom. Så var han och hans familj räddade. Men alla andra, de blev ju bortspolade i störtfloden. Men Noah och hans familj, de var trygga i arken och blev räddade. Alltså poängen blir att för världen så kommer slutet som en störtflod. Men de troende, för dem kommer det också som en störtflod, men de kan vara förberedda. Det är skillnaden. Och jag menar att det allra mesta av tidstecknen nu inför Jesu tillkommelse har redan gått i uppfyllelse. Men det som återstår, det tror jag kommer att gå väldigt, väldigt fort. Det kommer att komma som en störtflod. Jag minns hur man, när jag var tonåring, så hörde jag predikanter som sa att när det blir dags för antikrists framträdande, då kommer världen dessförinnan att ropa på en stark ledare. Det kommer liksom att vara ropet innan han träder fram. Och där är vi verkligen nu. Nu är vi där, Ove. Alltså det där starka ledarskapet är verkligen vad alla kontinenter ropar efter just nu. Alltså vi står inför ett ekonomiskt kaos. Det var någon ekonomikrönikör som skrev här för någon vecka sedan i en krönika att om vanligt folk förstod hur allvarligt den ekonomiska krisen är så skulle de vara sömnlösa. Och nu talas det om att hela länder är på väg att gå i konkurs. Grekland, Spanien, Portugal. Och man talar om att hela europrojektet är på väg att kollapsa. Vi vet att USAs ekonomi är ett konkursbo och flera av de latinamerikanska länderna och till och med en sån gigantisk ekonomi som det japanska håller på att haverera. Och i allt det här så ropar nu alla kontinenter vi måste få ett starkt ledarskap. Och det kommer världen att få. Nämligen när antikrist trädde fram. Det vill säga, det kommer att följa en kedja av mycket dramatiska händelser i snabb takt. Som en störtflod kan man säga. Och det antikristiga systemet kommer över hela världen. Då ska vi veta det. Det där systemet kommer att vara i högst 42 månader. 3,5 år.
Det står ju så här. Jag tänkte ju direkt när du pratar om en störtflod när det gäller det ekonomiska. Så står det ju så här i Uppenbarelseboken 18. Du vet, vers 17 är. På en enda timme har den stora rikedomen ödelagts. På en enda timme står det. Alltså det är verkligen en störtflod. Vi är över den stora staden där alla som hade fartyg på havet blev rika genom dess rikedom. På en enda timme har den blivit ödelagd. Men så står det, gläd dig över den du himmel och ni heliga och ni apostlar och profeter. Till Gud har dömt staden och skaffat er rätt, står det. Ungefär det som vi håller på att se nu hända, som du säger.
Ja, och det där du läser nu, men det är ju först nu i vår tid det där är möjligt. Att någonting sånt kan ske på en enda timme. Alltså, hela världsekonomin är ju liksom kopplad till internet. Och alla de här ekonomiska systemen kan ju bokstavligen krascha på en timme. I och med att det är så sammankopplat. Men det var inte möjligt för bara 20 år sedan.
Precis.
Men idag kan det ske på en timme.
Bernt, jag ser tiden går här, men en sak till bara. Och det är ju någonting som vi alla har uppmärksammat. Men frågan är, jordbävningarna. Är det normalt det som sker idag eller kan du se detta som ett tidstecken?
Ja, det är det. Om jag läste här i veckan en forskare som säger så här att när det har varit så här många jordbävningar tidigare som det nu har varit, då har det ändå alltid funnits ett mönster som forskarna känner till. Men det som har hänt nu den senaste tiden, det är forskarna helt förbryllade av, för det finns inget mönster i det. Så jag är övertygad om att slutet ska börja med att det ska bli jordbävningar på den ena orten efter den andra. Och jag vet att grundtextens ord där antyder dessutom att det inte bara handlar om jordbävningar som kommer en efter en under en utdragen längre tid, utan att det mer eller mindre handlar om jordbävningar som kommer nästan samtidigt runt om i världen. Det ser vi i början till nu, och jag tror att vi kommer att få se det här ännu tydligare framöver, hur det kommer att komma stora, kraftiga jordbävningar liksom nära på samtidigt. Vi är inne i den tiden nu.
Jag tänker på Sverige här uppe, så är det ju inte så där vanligt, men det har ju varit några skakningar. Jag tror det var för något år sedan eller vad det var, så att man kände det i marken i alla fall, att det bara gungade. Men det kan ju hända att vi också blir drabbade på samma sätt som de har blivit på andra ställen.
Ja visst, jag var uppe i Luleå i somras. Det var en jordbävning som satt husen till och med sprack på vissa ställen.
Ja.
Ändå uppe i Norrbotten, så visst kan även vi drabbas.
Nu har det varit så mycket allvar här. Vad ska vi säga till människor, Bernt, som lyssnar på oss och känner nästan en nedstämdhet och förtvivlan? Finns det inget hopp här?
Ja, det finns. Det finns en frälsningsark. Störtfloden är på väg, men det finns en frälsningsark och den heter Jesus Kristus.
Just.
Det är det enda vi har nu. Att vi kan redan nu liksom gå ombord på frälsningsarken Jesus Kristus.
Det
har vi. Och det håller på både tid och evighet.
Det gör det. Och det är så gott att veta detta, va, att vi har pratat om synden och Gud dömer syndaren, men han vill inget heller än att rädda syndaren. Det är ju det som är det härliga, Bernt.
Ja, precis.
Vi är alla syndare, men vi är frälsta av bara nord. Du, Bernt?
Nu ska vi inte låta Jonas Gardell ta ifrån oss.
Nej. Absolut.
Möjligheten att få syndernas förlåtelse.
Nej, precis. Bernt, jag tackar dig. Det är gott att höra din röst och det du har att säga. du forskar mycket i sådana här frågor som du har tagit upp här idag. Och den som vill läsa mycket det du skriver, vad är din adress? Du har en hemsida, kan du bara nämna den här?
Ja, det enklaste är om de skriver in mitt namn, Bernt Isak, som bara som sökord på Google, så kommer de direkt till min hemsida.
Det är det. Ja. Jag önskar dig Guds välsignelse, och vi möts säkert igen på olika sätt genom radio och kanske genom då datorn.
Tack
för att du ville ställa upp den här sena kvällen.
Tack ska du ha.
Tack och Gud välsigne dig.
Detsamma, detsamma.
Tack.